Som tema har jag satt döden, hoppet och himlen den här söndagen. Alla helgons dag har det varit här. Och ja, du kanske varit på någon grav och tänt ett ljus eller lagt en krans. Men tyvärr så är ju det här med Halloween har ju väldigt tagit över också. Det är ju mer fokus på det idag. Och då handlar det ju mer om att skrämma människor, att göra människor rädda, otrygga. Men ett bibelord här i början. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Det är kontrasterna. Det är från Johannes brevet 1 och 5. Gud är ljus. Halloween är mörkret, kan man verkligen stryka under och säga. Här är kontrasterna mellan Gud och djävulen. Och Jesus, han är ljuset. Och finns inget mörker i honom. Vad gör ljuset? Jo, men det blir ljust såklart. Ljuset gör att man blir trygga. Man ser vad som finns runt omkring en. Men det skapar värme. Skapar hopp. Det gör oss trygga. Jesus är världens ljus. Han är hoppet. Också det eviga livet är ju förknippat med detta såklart. Alla helgons dag, ja, det handlar ju om de som har gått före, de som har dött. Som Kenneth var inne på här förut. Och jag fylls av en tacksamhet när jag tänker på min mamma och pappa. Ingen av dem är i livet idag. Men jag fylls av tacksamhet mot min mormor och morfar och farmor och farfar när jag tänker på dem. Det finns många goda minnen som ploppar upp när man tänker på dem. Och det är där vi har. Vi har de där minnena som vi får bära med oss. Ljusa minnen, men kanske också tunga minnen. Jag vet inte. Men när jag tänker på min mamma, så hon betydde väldigt mycket för mig. Hon var en sån där som man kunde prata med hela tiden. Vi pratade om tro, vi pratade om församling. Hon var aktiv i Pingstkyrkan i Linköping. Hade många djupa samtal med henne. Hon var en bönemänniska. Där det med bön och fasta, där låg henne nära på hjärtat där. Hon var en profet i församlingen. Och vi hade en träff här i våras. Pastorskollegor här i regionen. Då satt jag och pratade med en pastor, föreståndare. Hon uppväxt i Linköping också. Och då säger hon så här. Din mamma lärde mig att be. Idag finns hon med i Pingstbönenätverket i Sverige som leder det. Och då känner jag. Ja, tack mamma för den du var. Att du var en förebild. Utifrån detta att ge det vidare. Och jag tänker på morfar också. Jag är lite personlig här. Morfar och mormor, eller det var så här. Mamma och pappa, de hade ett litet hyreshus med 6 lägenheter. På första våningen bodde mormor och morfar. På andra våningen bodde vi. Och det var ju självklart så där när man kom hem från skolan. Så ramlade man in hos till mormor och morfar. Dörren var alltid öppen så det var bara att kliva in. Mamma och pappa, de hade en affär, en hobbyaffär i Linköping. Jobbade mycket. Men då fanns den där tryggheten. Då fanns mormor och morfar där. Och man var med dem väldigt mycket. Och när man var mindre så morfar och jag, vi gjorde alla möjliga saker. Och när man var mindre så hade han en sån där en bil. En Saab 93, årsmodell 59, dörrarna åt fel håll. Och den åkte man ju mycket med såklart i. Ja. Och på den tiden så kunde man stå upp i baksätet. För man såg ju mycket bättre då. Det där med bälte, det fanns ju inte. Så kände man, oj, kommer man från stenåldern eller vad är det? Så kunde man stå där och så körde ju morfar där. Men det var ju bara det att det fanns inga spärrar på framsätena. Så skulle han bromsa, då skulle man ju flyga framåt. Och det gjorde man ju ibland också. Men man blev inte skadad. Men det är sådana här minnen man har. Och dessutom var morfar en bibelläsare, en bönemänniska. Och jag förstod, han bad för mig. Han bad för min syster. Han bad för min familj. Och tänk så gott att få ha det här. En tacksamhet. Du har säkert någon som har bett för dig eller ber för dig. När du tänker efter. Kanske var dina föräldrar som bad för dig. Eller någon släkting. Eller kanske någon granne till och med. Eller, ja, jag vet inte. Man är så tacksam för den bönen som har betts. Det handlar ju också om det här att ge det vidare egentligen. Och du kanske inte har haft någon som har bett för dig, jag vet inte. Men då får du och jag vara de som kliver in och ber för andra. Det är det största vi kan göra för en människa. Det är att be för dem. Det är det största du kan göra. Det är att be för någon. Kom ihåg det här. Alla helgons dag, ja. Synonym med martyr eller en helig kristen. Eller som jag läste på ett ställe, en som har en särskild djup gudsgemenskap. Men tanken går ju till en martyr. De som har dött. De som har blivit dödare för att de tror på Jesus. För att de har trott på Jesus. Och förut, i början av den kristna församlingen, så var det minnesårsdag för varje martyr. Och ju fler martyrer blev, så till slut så kunde de inte ha så, utan då var det en dag som man hade fokus på. De var mindes de som hade dött på grund av att de trodde på Jesus. Och vi har hört här idag. Det är många som tyvärr blir martyrer idag också runt vår värld. Som förföljs på grund av att de tror på Jesus. Och vi får fortsätta att be för dessa människor. Även om de är långt borta så är de våra syskon. För många är den här helgen jobbig och tung. För saknaden gör någonting med en. Man tänker på de där som har dött. Som jag sa förut, du kanske har varit vid någon grav. Och tänt ett ljus, eller lagt en krans, eller planterat några blommor. Man saknar dem. Och det gör ont. Sorgen och smärtan, den är jobbig, den är tung. Det är bara så. Döden tar dem som jag älskar och det är grymt. En dag ska vi alla dö om vi nu inte Jesus kommer. Men så här är livet. Det är inte enkelt. En kvinna i församlingen i Oskarshamn, hennes man hade dött. Och så brukar hon säga, hur klarar sig människor som inte har en tro? Det återkom hon till många gånger. Och det är ju där det handlar om. Vi ska ses igen. Andra Timotebrevet 1:10. Han har gjort slut på döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet. Han har gjort slut på döden. Wow! Men ändå är det tungt såklart. I första Korinthierbrevet 15 så står det att Dödens udd är bruten. Jag fick sån där dum tanke här. Jag ska ta med mig en kniv och visa hur udden, när inte udden är kvar. Men så tänkte jag på mig, på Anneli, som hade en familjegudstjänst en gång. Hon tog med sin kniv till kyrkan. Var det någon som sa det? Du får inte ha en kniv på en offentlig plats. För att illustrera just det här. Kniven, när udden är bruten, när spetsen är borta, då är det inte, det är ett farligt vapen fortfarande, absolut. Men det gör någonting med kniven. Den är inte lika vass, så att säga. Dödens udd är bruten, men det är fortfarande död. Men det finns något mer. Det finns något annat. Jag var på mötesplats här i torsdags och då läste jag från Johannes 11, verserna 25 och 26. Där Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Döden är inget tillstånd, utan det är bara en passage eller en port, brukar jag säga, till något annat. Och vad jag läste? Jo, den som tror på mig ska leva om han än dör. Det känns som att det är bara någonting man går igenom. Men ändå är det en sorg och en saknad för oss som är kvar. Så är det. Helgen handlar om döden, men också om hoppet och himlen. Nu går vi vidare till just det här hoppet. Och hoppet handlar ju om en förtrössan, att förlita sig på någonting. Och vi ska läsa ett sammanhang från första Thessalonikerbrevet 4, 13 och 18. Det står så här: bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, det som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alltså inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Hoppet, vi ska ses igen. Vi ska ses igen. Ja. Vi ska ses igen. Det är hoppet. Döden är inte slutet. Och människorna i Bibeln, de höll fast vid det här. Jag vill ta med ett bibelsammanhang till här. Det är från Hebreerbrevet 11, 13-16. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talas och visar därmed att du söker ett hemland. När de hade menat det land som de hade gått ut ifrån, hade de tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtar de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kalla deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem. Men nu längtar de till ett bättre land, det himmelska. De hade förstått det här. Vi är bara, som det står, gäster och främlingar här nere på jorden. Det är inte vårt riktiga hem, utan det är någonting där uppe. Det är dit vi är på väg. Det är dit vi ska. även om människor tänker, ja, men det där med Gud och det där med Jesus, det är väl inget att tro på, så vet vi någonting mera. Vi har mött Jesus. Vi har mött honom. Inte så att man ser honom kanske, men vi har mött honom. Vi har förstått det här att det finns något mera än det vi ser med våra fysiska ögon. Det finns en andlig värld. En Gud som älskar alla människor. Och han säger i sitt ord Bibeln: jag väntar på dig. Jag väntar att du ska komma till mig. Jag är och fixar ordning. Jag bäddar rena lakan i rummet där du ska bo. Det står ju så att han förbereder rum för oss. Hur nu det får man bara fantisera. Men på något sätt så väntar han där att en dag ska vi få komma dit. De såg någonting, stod det när vi läste här i Hebreerbrevet. Och det är lite det här. Vi ska se det som inte finns som om det finns. De såg det. Men de såg det i fjärran och hälsade och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Det är hemlandet. Det är någonting mera. Abraham fick ett löfte. Men det var inte enkelt för Abraham helt och hållet. Ni som kan berättelsen. Men på något sätt höll han ändå fast vid löftet att en dag ska jag få en son, som Gud sa. Men det gick lite upp och ner. Men till slut så kom sonen. Han höll fast vid det här. Han var nog tveksam också. Gäller det här fortfarande? Motsatsen till hoppet, det är hopplöshet. Och vissa vet ju vad den här bilden står för. HV71. Jag menar hopp och förtvivlan. Om vi nu fantiserar här nu då. Vi är på en hockeymatch. Jag har aldrig sett HV71, men vissa av er har ju varit där, vad jag har förstått. Och så ligger HV71 under med 1-5. Och man bara känner, nej, hur ska det här sluta? Det är 10 minuter kvar. Det är ju väldigt lätt att tänka, nej, det här kommer ju inte gå, eller? Ja, säger Kenneth. Det var så i torsdags. Ja. Sitter man där på läktaren och så tänker man, det här är ju kört. Det går ju inte. Det påverkar ju inte spelarna, som tur är. Men om spelarna börjar tänka så, ja, men 4 mål för att det ska bli jämnt och 5 mål för att vi ska vinna på 10 minuter. Hur ska vi klara av det här? Men börjar tankarna komma, är ingen idé. Så funkar inte passningsspelet. Och så vidare. Jag är inte så insatt i hockey. Men just det här, tanken har en så stor betydelse. Men är det någon som kliver fram i laget och säger, ja, men nu är det faktiskt 10 minuter kvar. Och man kan ju räkna ut i och för sig 5 mål på 10 minuter. Ja, men det borde ju funka, eller? Man kan tycka det i hockey som går så fort. Men okej, det finns ett motståndarlag också. Men är det någon som kliver fram och säger, ja, men kom igen nu, det här klarar vi. Vi ska fixa det här. Finns det tid kvar så finns det möjlighet. Visst, är det 10 sekunder kvar, då förstår alla, då är det kört. Men 10 minuter, ja, men då finns en möjlighet. Försvinner hoppet, då är det ute med oss. Men jag skulle vilja säga, vi är hoppets folk. Varför då? Jo, vi har en Gud. Det finns inga begränsningar hos Gud. Allt är möjligt. Och därför kan vi hoppas och tro. Gud är med oss. Han hjälper oss och leder oss. Det är ett ord, eller några ord som jag har tuggat på de sista dagarna här. Och Magdalena, hon läste det här, Matteus 28 förra söndagen. Eller läste det eller citerat det, jag kommer inte ihåg det. Men det är ju missionsbefallningen. Och vi hade missionsmöte förra söndagen. Och det var ju just det här Matteus 28. Där det handlar om att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Berätta om mig för människor. Och sen står det ju så här. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Vilket löfte. Jag är med i alla dagar. Jag är med alla dagar. Finns ingen tvekan. För två söndagar sedan pratade jag just om det här med löften. Att Gud är med oss. Och alla löften som finns i Bibeln. Var det nu? Ja. Men när jag såg den här meningen så tänkte jag på den här. Tidens slut. Ska tiden ta slut? Ska tiden ta slut? Ja, på något sätt. Det står ju så i Bibeln. Den där rytmen som vi lever i. Dag, natt, veckor, månader, årstider, år. På något sätt så känns det som att tiden kommer ta slut. Gud står ju utanför tid och rum. Vi har ju sol och måne och allting, det snurrar här och allting. Och det gör att vi har årstider, vi har år och allt, dagar och alltihopa. Men Bibeln säger tiden slut. Det var ju som jag gjorde kopplingen där. Finns det tid kvar på hockeymatchen så finns det hopp. Eller hur? Tiden kommer ta slut. Skulle den inte göra det så skulle vi inte få uppleva himmelen, evigheten. Enligt Bibeln. Det är inte något som jag har hittat på här nu. Utan tiden kommer ta slut. Och Jesus kommer tillbaka. När man var yngre, ja, jag vet inte hur gammal det var jag var, kanske 12, 13, 14 sådär. Och så hörde man det här att Jesus skulle komma tillbaka. Nej, det vill jag ju inte. Det vill jag ju inte. Jag vill ha moppe först. Jag vet inte om någon av er som har tänkt så. Eller jag vill ha körkort först innan Jesus ska komma tillbaka. Ja, det var visst bara jag som tänkte så. Ja, men lite så fungerar vi. Vi har det bra här i vårt land. Men skulle du fråga dem som förföljs? Skulle du vilja att Jesus kommer tillbaka nu? Så skulle de säga, ja, jag vill slippa det här helvetet i fängelset eller var jag nu är någonstans. Kom Jesus, förändra situationen, gör någonting. Kom nu Jesus. Som det står i slutet av Bibeln. Amen, kom Herre Jesus. Nu. Men jag som har det bra här. Jag tycker, jag vill ju vara kvar ett tag till. För vi vet inte hur bra det är på andra sidan. Bibeln har ju bara målat upp vissa saker för oss. Så vi kan få lite små glimtar av hur himmelen är. Och då är det väldigt lätt att tänka. Amen, inte än. Lite till vill vi vara med här nere. Jag är med er alla dagar till tiden slut. När Noa gick in i arken så stängde Gud dörren. Eller dörr eller vad det nu var för någonting. Det var tiden var slut där. Men det jag vill lyfta upp det är att här är vi. Och vi har tid kvar. Hur lång tid vet jag inte. Det är bara Gud som vet. Här får du och jag göra det vi ska. Eller rättare sagt, fortsätt att göra det vi gör. Att finnas för människor. Att visa Jesus älskar människor. Han vill fortsätta att använda oss för människor som inte har fått tag i honom än. I Skillingaryd, i Sverige, i världen. Han vill använda oss. Och jag tror att det känns rätt att Benny faktiskt kommer nästa söndag och ska inspirera oss utifrån det här. Att människor är öppna för Gud idag. Att vi får vara ett litet redskap där vi är. Där vi finns. Och kom ihåg, det största du kan göra det är att be för andra människor. Om man nu sammanfattar det här nu då. Döden, hoppet och himlen. Döden är som en port till något nytt. Något fräscht. Något som vi inte kan ens fantisera om. Vad som finns på andra sidan. Döden är skrämmande och otäck, absolut. Men Bibeln försöker måla upp att det finns något på andra sidan. Han, Jesus, har besegrat den. Och som det stod i Hebreerbrevet. Men nu längtar de till ett bättre land, det himmelska. Och det är där vi får ta till oss. Han är med och hjälper och leder oss där vi finns. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för livet tillsammans med dig. Tack att du gav ditt liv för oss, Jesus. Att vi får vara dina, Jesus. Att vi får vara frälsta, Jesus. Det är så stort och vi bara tackar dig för det, Jesus. Och du ser dem vi tänker på just nu. Du ser barn och barnbarn. Släktingar som kanske inte har sagt ja till dig. Du vet att var och en av oss har någon och några som vi tänker på just nu. Tack att vi får lyfta upp dem. Tack att vi bara får väl signa dem i ditt namn, Jesus. Tack att du ska möta dem den här stunden. Helige ande, tack att vi får be att du ska gå till dem och röra vid dem. Det där som de kanske hörde när de var, gick i söndagsskola eller på tonår eller vad det är. Låt det här få bubbla upp till ytan. Att ditt ord får verka i dem. Tack att vi får be för dem. I Jesu namn. Ja, du känner oss, du vet oss. Du vet hur vi har det, du vet hur vi mår den här stunden med det här med alla helgona. Dagen och allt detta, Jesus. Du ser dem som kanske har extra jobbigt just nu. Tack att vi får bara välsigna dem, Jesus. Var med och hjälp och trösta, Jesus. Jag tackar dig för det, Jesus. Jag tackar dig. Ska vi ställa oss upp tillsammans allihopa? Jag tror att innerst inne så har vi den där. En tacksamhetsbön till Gud för allt det goda han ger oss. Mitt i det jobbiga. Om vi bara kan säga tack Jesus. Tack Jesus för att du är den du är. Tack Jesus för att du älskar oss. Tack Jesus för att du hör vår bön. Tack Jesus för att du aldrig lämnar oss. Tack Jesus för att du är vid min sida varje dag. Tack Jesus att du bara finns där. Tack Jesus för att du älskar mig så oerhört mycket. Tack Jesus för att du kramar om mig just nu. Tack Jesus för att du bär mig just nu i den här jobbiga situationen. Tack Jesus att du är här just nu. Och vill möta oss.